Många gånger har jag legat på ett massagebord och mått riktigt råtta.
Men letar du liksom efter olika massörer?
Jag behöver en massör för jag lider utav spänningshuvudvärk.
Sen
tidernas begynnelse. Nej, men ungefär sen jag började jobba. Alltså jag spänner mig mycket också. När man är ny på mitt jobb så är man liksom lite spänd. Det är först nu jag kan slappna av under tiden jag borrar och håller på och rör.
Alltså du gör ju så otroligt viktiga saker. Även om du gör det flera gånger om dagen. För dig så är ju den som kommer, det är liksom det är dens tänder.
Verkligen, det är dens enda tänder. Enda uppsättningen den har.
Mm.
Så att jag blir väldigt spänd. Och sen så sitter man ju liksom inte så bra. Så jag får ont i axlarna och nacken och sådär. Så börjar vi få ont i det till slut.
Ja.
Så jag skulle vilja hitta någon att liksom gå till regelbundet. Så att jag kan liksom förebygga att jag ska få ont i huvudet.
Mm.
Det har varit en kamp.
Ja.
Alltså, folk försöker mörda mig när jag ligger på massagebordet, så trycker de hårt.
Mm.
Jag tycker också inte heller att jag riktigt ska behöva säga till. Det är alltså sällan ju patienter hos mig behöver säga till. Jag ser väl att de krynker ihop hela ansiktet.
Det som är jobbigt för massören är att de ser inte för man har ju huvudet
men
ner.
Men snälla, de känner väl min andning. De ser väl att jag spänner hela kroppen. Eller brukar jag vara spända skinken när man ligger där på? Nej.
Kan jag man tror också göra. Att det är många som tycker att massörerna gör för löst.
Det är möjligt. Ja. Då får de se det. Ja. Men nu så har jag börjat fått huvudvärk lite mer. Liksom. Så då har David går till någon via sitt jobb. Då. Det är någon som kommer till hans jobb och masserar. Så hon lyxar dem på hans jobb.
Gud vad skönt. Jag skulle vilja att någon kom hem till mig.
Mm.
Med massagebänk bara.
Mm. Det kan du ju fixa.
Det är svårt alltså. För att jag hittar för första bara killar. Jag vill inte att någon random kille ska komma hem till mig och massera mig. Det känns bara inte bra.
Nej.
Alltså,
nej.
Vart är alla äldre damer som vill massera mig? Alltså, maila mig.
Ja. Ja, men då, det här är ju då en manlig massör.
Mm-hmm.
Det som var att han... Jag gick dit till honom, en halvtimme skulle jag få. David brukade gå till honom och David berättade till mig innan att han är synskadad.
Mm-hmm.
Blind, han ser inget. Och han har en hund där då. Och David var så här, ja, det som David fokuserade på var att det är en hund som han inte får klappa.
Okej, okay, det har han registrerat.
Det är det som är, man ska inte hålla på att klappa såna här ledarhundar. Jag vet inte vad det är, de får inte ha annan lukt. De har ett jobb, helt enkelt. De är på arbetsplatsen. Du ska inte hålla på att gosa med hunden, den jobbar.
Men gud, vilket bra jobb att vara massör om man är synskadad.
Ja, absolut. Han hade ju liksom saknade ett sinne, men hade verkligen ett sjätte sinne för att känna mig.
Okej.
Eller känna på mig, gjorde han i alla fall. Så han kände det på mig. Och det som var att jag kan tänka mig om man är kvinna och ska gå till en manlig massör, så det var ganska också bekvämt med att han inte kunde se mig.
Jag förstår det.
Titta, han började inte liksom, det blev inte en grej när jag skulle klä av mig. Han liksom, han bara, du kan ha på BH om du vill, för jag kan knäppa upp den bara i bak.
Han kan allt.
Jag kan göra allt, ja. Och då sa jag bara, nej men det är lugnt, jag hade ingen BH. Men det vet inte han. Så jag bara, men jag har ingen BH, jag har en topp liksom. Så jag tog av den. Men det kändes som att jag skulle kunna stå spritsprallande naken där och pratat. Alltså, det kändes...
Ja, man kan ju det.
Ja, det var det som kändes väldigt skönt.
Mm.
Och sen så masserade han mig och... liksom, jag sa innan, jag kan vara lite känslig, för David hade sagt till mig, du måste lova att du säger till om det är ont, för om jag har ont så har tydligen David ont i själen.
Ja, så, ja, det är ju också ett av dina livsproblem att du inte vågar säga till.
Absolut.
Massörer.
Absolut. Alltså, ja, och skadat mig har du gjort många gånger, ja. Ett problem jag borde lösa, men jag har haft svårt för det, så jag kan inte lova någonting. Så jag säger innan då, jag kan vara lite känslig för att det ska göra ont, så att inte så hårt, tack.
Så modigt.
Försöker jag säga innan då.
Mm. Mm.
Han är ganska liksom, det är lätt att prata med honom.
Mm.
För han är liksom lite pratig.
Mm.
Och sen så ligger jag där och han trycker på olika ställen och det är helt okej.
Okay.
Men sen så trycker han på ett ställe på min rygg där det är ganska ont.
Mm.
Då får jag liksom försöka andas för att det ska göra mindre ont. Och sen så, liksom, jag ligger ju ofta och tänker så här, okej, hur många gånger till klarar jag att han trycker så här? Så tänker jag så här,
de gör ju aldrig mer än 8.
Ja, precis. Det är det jag tänkte. Jag bara, okej, 12 gånger till om jag får andas emellan kan han trycka på det där stället där det gör pissont.
Mm. Mm.
Jag är också känslig för om någon liksom, om man klappar mig på samma ställe för länge så gör det ont.
Ja, känslig hud. Ja, jag känner det verkligen. Det.
Tycker inte om det. Så att då blir det ju om han ska trycka på samma ställe. Det känns som jag har ett blåmärke där då.
Mm.
Och så ska han trycka på blåmärket igen. Men han trycker kanske där typ 4 gånger. Och så säger han, här är lite känsligt. Jag bara, typ.
Alltså, han
jag
säger
bara,
det här är lite känsligt.
Ja, här gör det lite ont eller?
Alltså,
han liksom, det frågade han innan också. Och han sa också i början, ja du är spänd i axlarna. Så att det kanske till och med gör ont bara när jag gör så här mjukt. Och då säger jag så här, nej för det gjorde det inte. Men så han trycker där ändå flera gånger. Och sen så säger han till mig efteråt att du är jättespänd. Och du andas inte, du andas alldeles för ytligt, så att du måste så där och andas ner hela vägen i magen. Mm. Och så säger han, varför såg du inte till mig när det gjorde för ont på ryggen?
Oh my god.
Så jag blir liksom, alltså jag känner bara busted. Alltså nu måste jag tyvärr gå ut ur rummet och inte säga något till honom. Bara. Alltså, han har kommit på mig med att jag ligger där och härdar.
Men upplevde du att det var också enklare för dig att reagera på det här socialt för att han inte kunde se dig? För lite, man kan ju inte se ansiktet.
Alltså, det var så skönt. Han kunde inte se om jag blev ledsen, arg, upprörd, glad. Nej. Han såg inget.
Generad.
Han hör ju säkert alltså, på hur jag pratar och sådär. Men det var något som, det var som att jag hade på mig alltså, en duk över ansiktet. Ah.
En skyddsmantel.
Jag hade på mig Harry Potters osynlighetsmantel. Det kändes perfekt. Så jag var så otroligt nöjd. Jag sa, när ska jag få komma tillbaka? Kan vi boka nu?
Jag vill också boka.
Du ska också boka hos honom. Alltså. Och jag kom till jobbet nästa dag och sa, alla behöver nu boka massage hos den här killen. Mm. Och om det är någon som bor i Uppsala som är intresserad så heter han Citymassören. Mm. Det ligger där vid Palermo.
Gud, jag ska boka direkt.
Mm. Älskar, alltså, det var alltså,
jag älskar när, det är väl också någon så här säkert egoistisk läggning, men man älskar ju när man känner sig sedd.
Alltså det är för att det är också Lisa, han tog sig tid efter massagen att prata med mig, berätta vad han, för han var också väldigt så här, han bara, ja du andas inte ordentligt, han bara, då kan man ju gå på yoga liksom. Han bara, det är det jag kan tänka mig typ, för att det, då fokuserar man mycket på andningen. Mm. Och jag bara, ja alltså, för just nu håller jag på med styrketräning och jag tycker det är väldigt kul just nu. Mm. Så jag är lite så här känslig för att jag ska ändra vad jag ska träna när jag tycker det är kul. Mm. Och det går ju i perioder, ibland tycker jag en grej är kul och sen tycker jag, och han bara såhär, ja men då behöver jag inte gå på yoga. Han, alltså han var liksom inte så här, ja då tyvärr får du vara stel resten av ditt liv. Utan han var verkligen, försökte hjälpa mig. Det jag kände. Utan personlig vinning vill han bara, han ville bara hjälpa till.
Men nämligen personlig vinning i form av att han var god absolut. Energi. Han var också ett gratis sponsorskap i lika olika fonder.
Han får alla som jag träffar på Folktandvården.
Och du är ju inte född lobbyist.
Nej, alltså, verkligen
inte. Jag tror
inte.
Att det är mitt första tips jag får av dig. Om en sån här tjänst.
Ja, absolut, absolut. Alltså, om jag skulle göra som lobbyist så skulle den byrån jag jobbar för behöva lägga ner. Alltså, det är så. Det skulle inte gå.
Måndag, lika olika. Jag är ju inne i ett stim där jag har varit ihop med min pojkvän i snart ett halvår. Och jag vill bara gå in i alla hörn av hans liksom, psyke. Mm. Alltså jag vill lära känna honom så mycket. För det finns fortfarande kvar så mycket att lära känna.
Verkligen. Du vill alltså, ett escape room inuti honom.
Ja, jag vill veta hur var tonåren, vad tänkte du på? Och då kommer jag på också, vad lyssnade du på? För musik är så himla härligt, för det väcker så mycket känslor. Jag berättade ju om att på Gotland så pratade vi om bara, vad gör dig glad? Vad tycker du om när du reser? Vad gillar du att göra egentligen som vuxen? För det går ju från när man är barn, då gillar man att leka. Det är liksom, alla barn gillar att leka.
Men det är också, vad gillade du att leka?
Absolut, men jag menar bara att när man blir vuxen så är det mer att man måste komma på vad man gillar. För när man är barn är det bara så att barn gillar att leka. Det är det jag menar, att det är, så här, det är svårt.
Det är det de gör hela dagarna.
Exakt, och absolut man leker olika lekar. Men när man är vuxen så plötsligt ska man inte leka längre. Och man ska ha ett jobb, och så när man inte har ett jobb ska man komma på vad man vill leka.
Det är också som att alla ens sysslor man måste göra ta upp hela dagen.
Ja.
Så frilek 20 minuter.
Alltså jag vet, och då är det så här, jag har inget intresse. Nej. Alltså, så nej. Det pratade vi om då. Men nu kom jag på det här med musiken då. Så vi tog ett bad och sen så bara sa jag till honom, okej, när du precis hade börjat skolan, vad lyssnade du på då? Så fick han sätta på liksom en låt, och sen fick jag under samma då tidsperiod sätta på en låt. Och så bara fortsatte vi under gymnasiet, eller vilken låt har gjort dig mest glad, vilken låt har du gråtit till, alltså allt sånt där. Det här är ju också en lek då som jag ger direkt till dig, Charlotte. Varsågod. Att använda med din
varsågod,
nya kärlek. Använda. Det gav så himla mycket. Även om så, det är inte så jättehärligt att lyssna på låtar som man inte tycker om. För det var väldigt mycket rock och konstiga grejer. Så.
Men ja, man behöver inte spela hela låten då.
Vi spelade hela låten.
Alltså, då får man börja tänka. Det är kanske alltså, alla DJ som jobbar som sätter på en hel låt.
Ja.
Ursäkta. Första versen, första refängen, byt låt. Jag orkar inte höra mer. Alltså det räcker, då har jag fått scrolla med, dansat. Nu är det dags för nästa kick.
Jag fick också lära mig att många rocklåtar är på
7 minuter långa. De är så jävla långa. Och sen är det i mitten bara.
Men det härliga var ju att se honom så glad.
Själv.
Alltså han känner ju så mycket. Och vet du,
det är också intressant, för du kommer ju säga till honom bara, åh, den här som på låten, så kommer jag inte känna exakt. Någonting. Så. Det behöver du veta innan du blir besviken.
Så, alltså payoffen är ju inte minst att man själv får spela sina bästa låtar.
Man får stå ut i 7 minuter, men sen är det dags.
Och då vill man att andra ska stå ut.
Då är det bara att lyssna, för det är det inte jag.
Och det blev härligare än vad jag hade tänkt mig, just för att musik får upp så mycket känslor. Det blev ju också historier kring det. Och jag och min bästis Ruben, vi åkte dit. Eller mamma var så arg på mig när jag spelade det här på hög volym. Så det är verkligen ett bra tips att... det kan man också göra med sina vänner. För, och då kan det också bli
där många låtar som man tycker...
På första dejt är jättebra. Men också tänk om du och jag skulle sitta. Och den här, nej den här, och den här då. Vad härligt. En annan härlig grej med just musik. För man har ju så olika musiksmaker. Det var när jag, Stoffe, Sofie och Kristoffer nu var på husbilsemester.
Ursäkta, hur många Stoffisar var med på?
Vad sa jag?
Jag, Stoffe, Sofie och Kristoffer.
Jag vet inte vad min egen pojkvän heter. Nej. Det är synd.
Det är verkligen synd. Jag vill lära dig.
Det kan jag berätta här i podden. Jag har så svårt att få in att Henrik heter Henrik. Och jag är inte ensam om det.
Nej, jag har också svårt att säga det om honom. Alltså det blir så här,
han har en annan aura. Vadå Henrik?
Ja.
Alltså och Henke, det är alltså,
jag skulle hellre säga Ricky.
Absolut. Absolut. Nej, liksom,
Ricky.
Ricky är också en tjej som man hånglar jättemycket i sin bitch. Så blir det Ricky
var,
och Ricky.
Ja, men det var bra.
Det blir jättebra. Mm. I vilket fall som helst så har ju vi fyra faktiskt väldigt olika musiksmak.
Mm-hmm.
Henrik, han sa till mig när vi började dejta att han gillar trap. Men
det var det. Alltså, men han säger sådana saker.
Ja, och han gillar väl någon låt?
Ja, det var väl en eller två där. Travis Scott kanske då.
Men det är ju rock som är det. Alltså,
det är det han gillar.
Ja, det är verkligen det han gillar. Det är liksom det enda han lyssnar på nu när han har, efter ett halvår blivit sig själv. Kristoffer är född 20 minuter utanför stan, så han lyssnar på, alltså det är liksom... I still hear your voice. Det gillar ju jag i smyg. Men det sätter inte jag på om jag får välja en låt.
Eurotechno.
Jag är ganska nöjd när han sätter på musik. Sofie lyssnar på supermodern hård rap. Både svensk, gärna svensk. Men också alltså, internationell. Och ja, vad lyssnar jag på? Hiphop ju.
Men mjukare än Sofie.
Mycket mjukare, för jag är inte intresserad av versen.
Det är nästan R&B, ja.
Ja, jag vill ha alltså...
ett bra beat och
ja,
en
härligare refränger. Ja, lite retigt till dig, ja. Och så gillar jag ju faktiskt också svensk pop, har jag översatt på senaste. Det är verkligen, det sätter jag alltid på. Jag säger inte att jag gillar det, men det gör jag kom på nu.
Det kommer precis nu. Man lär sig om sig själv.
Men det är härligt att sjunga med i. Det är Odilia. Det vi märkte efter några dagar, för att vi spelade kort hela tiden nästan. Det var liksom det som blev umgänget. Vi spelade innan maten kom in på restaurangen. Vi spelade på stranden. Vi spelade utanför husbilen och allt sånt där. Det är också så lätt grej att göra när man liksom...
Man kan ha med sig överallt.
Exakt. Det,
man kan prata samtidigt. Man måste inte ha fullt fokus liksom.
Exakt. Man kan både äta frukost, man kan dricka öl och så man snackar. Så det var ju skithärligt. Men det vi märkte var att man orkar inte att Henrik ska vara DJ en hel kväll. För då blir alltså, jag och Sofie blir helt deppiga. Vi kan inte någon rocklåt. Nej. Det går liksom inte.
Det känns hemskt. Det känns som att ni är på en bar ni inte har hemma på.
Ja, och så om Stoffer kör, då är det liksom som att man är på en hemmafest i alltså långt
när man var 14.
Ja, exakt. När Sofie kör så blir det också lite för hårt. Och jag känner också att jag vill inte bara sitta och lyssna på musik som bara jag tycker om. Det är inte härligt, för det är härligt i en halvtimme.
Alltså, det är ju alltså att sjunga med i en låt och alla andra inte sjunger med. Det är ingen kul.
Nej.
Det är inte kul.
Så det vi gjorde då, gissa vem som går på det.
Stoff eller?
Det var att vi tog 10 minuter. Alla fick ta telefonen 30 sekunder var. Och så fick man, så man fick 30 sekunder på att sätta på en låt. Alltså köa en låt. Och så gjorde vi det i 10 minuter. Då blir det alltså 20 låtar. Vilket blir ungefär en timme. Om låten är ungefär 3 minuter. Så nu har man en timme med allas musik.
Det är helt otroligt.
Det var så trevligt.
Det blir liksom var fjärde låt i ens låt.
Exakt. Jag gjorde dock någonting som upprörde vissa. Jag köade fler.
Ja men alltså. Det?
Jag fattar inte.
Var du som kom på leken också?
Ja.
Det brukar du verkligen inte göra.
Nej,
du brukar gärna gå utanför reglerna när det är liksom ett system som en lärare eller en chef har sagt upp, där du får lite va, tissla med dem där nere och säga hörru, hörru. Men att du själv går emot reglerna i en lek som du själv har startat, det har jag aldrig hört om förut.
Nej, och alltså jag tyckte typ att det var okej för att jag kom på leken. Och jag vet vad jag också gömde mig bakom.
Nej.
Att det blir då längre tid så vi kan spela längre. Så jag försökte ta lite låtar som alla gillade, men det funkar inte så.
Nej. För då skulle jag, reglerna
då
till
jag lika gärna kunna ha varit DJ. Så andra varvet vi gjorde det, efter jag hade fått mycket skit och fått förklara, men jag tänker inte jag kör! Jag fått skämmas och gå vidare.
Oj, nu råkade jag nog. Oj, där är min igen.
Ja, Henrik bara, hur många är det? Då kör du på riktigt och det blev så jäkla lyckat. Så jag vill bara ge det här som en present nu.
Det är genialt.
Man kan göra det på förfest, man kan göra det i bilen när man åker roadtrip, man kan göra det när man spelar kort.
Ah, roadtrip ska man alltid göra.
Man sitter 4-5 stycken i bilen. Alltså, och då blir det också, då kan man...
Men det kan ju vara också att den som, alltså man kan ju liksom, alla måste inte sitta med mobilen om det är så att den är längst fram. Då kan man bara säga, okej, nu är det din tur, säg vilken du vill ha, så QA den.
Nu har jag kommit på. Man kan koppla ihop de här två läckarna. Okay. Man säger i bilen, nu ska alla QA en låt från gymnasiet, deras bästa.
Ja, ja, men det är sant.
Nu ska alla QA deras bästa låt just nu. Nu ska alla QA den låten de har fått vara broken heart.
Ja, nu kommer det broken heart.
Du förstår.
Nykär, alltså allting. Ja. Faktiskt när min moster fyllde 50, då fick alla skicka in en så här favoritlåt från varje decennium som man hade levt.
Ja!
Det är lite liknande. Och gud, så gjorde hon en spellista som gick. Så då kunde det komma ens favoritlåt från 60-talet.
Det är ju den här.
Det är den riktigt.
Gud vad bra. Alla är nöjda också.
Ja, ja precis. Och det, är också så, det var ju så mysigt att det helt plötsligt kunde vara så, åh, det här är min låt. Ja. Som jag älskar.
När man har druckit lite då, då kan man bara säga, gud vilken bra låt! Ah. Man glömmer
det. Att det är man själv som har lagt in den. Men den här, hur kan den komma
till? Man hittar sig själv stå och grova lite extra och kan vara ett enda ord.
Hjälp! Missbrukar pojkvän, försöker ha sex med mina vänner.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mejlkorgen.
Hej, älskar er podd och era tips. Vänder mig till er för att jag inte har någon som kan hjälpa mig som ni kan. Ni är bäst och tack för att ni finns. Jag har ett problem. Jag har träffat en kille ett par månader och vi kom nära väldigt snabbt. Vi blev tillsammans så han mer eller mindre flyttade in hos mig. Jag stod för tvätt, städ, matlagning och betalning av hyra. Classic. Han kom och gick som han ville medan jag jobbar heltid och försöker få mitt liv att gå ihop. Jag är 22 år. Han är även missbrukare uppe flera dagar medan jag går och jobbar. Jag fick ställa in födelsedagar med mera med min familj på grund av att han var påverkad och behövde mig. Mm. Kände för ett tag sedan att jag förtjänar bättre. Någon som tar hand om mig med. Men mitt hjärta lät mig inte. Tyckte väldigt synd om honom och försökte avsluta, men han är väldigt manipulativ och egentligen snäll. Jag har valt att stanna och ge honom nya försök gång på gång. Låtit honom sova hos mig efter att han har varit vaken i dagar och försvunnit från familj och vänner för att försöka vara hans trygga punkt. Igår fick jag samtal att han försökt ha sex med flera av mina vänner. Han vet inte om att jag vet än, men jag vet inte hur länge jag kan hålla mig. Jag vill ställa honom mot väggen, men en del av mig vill också hämnas. Hur kan man göra så här mot någon man älskar? Han har även sagt till min vän att han tycker saker är för bra med mig, så det var därför han ringde henne och frågade om hon kunde komma till honom och ligga. Han menar alltså att han gör detta som något självdestruktivt beteende. Kan tillägga att vi har haft väldigt bra kontakt oss emellan och han berättar nästan allt för mig, vilket är för mycket. Men det här är det enda han gör bakom min rygg och tror att jag inte kommer få veta. Han sov även över hos en av mina andra vänner en kväll efter att han festat. Jag går sönder, vad ska jag göra? Känns som jag förlorat tid av mitt liv på att laga en person som aldrig hade gjort detsamma för mig. Mm. Och det stämmer.
Jag kan väl börja med att säga att jag tror faktiskt att han gör det som en självdestruktiv grej. Alltså han känner sig ju inte värd, den här personen som ger honom mat, husrum.
Absolut inte.
Alltså så. Alltså de är väldigt långt ifrån varandra.
Det är väldigt obalans i relationen.
Ja, och
alltså
också
i
på
vem
liksom
som har makten och
samhällskartan
vem som är snäll.
Också. Alltså de är ju från två olika skikt som ska... Alltså om han fortsätter leva sitt liv och hon fortsätter leva sitt liv så är de för långt ifrån varandra.
Ja, för långt ifrån varandra för att han ska bo där.
Ja. Det svåra blir ju så att hon är så himla kär om honom.
Ja.
Men nu är hon i, hur ska jag hämnas, hur ska jag sätta dit honom?
Exakt.
Och där kan vi ta upp
är just nu.
Ditt gamla manipulativa test som du väl kan dra upp nu här igen så att jag och de som lyssnar kommer ihåg hur man ska sätta dit folk som poliser.
Jo, det man ska göra då som Paul Holes, polisen jag lyssnar på, säger är att han have him make statements, okej? Okay? Du får honom att säga, för det är så de sätter dit mördare, istället för att säga så här, mördade du Rebecca den 3 juni? Då säger han bara så här, nej. Utan då säger man istället, har du någon gång varit hemma hos Rebecca?
Mm.
Det är första frågan. För de vet, de kanske till och med har ditt DNA på platsen.
Mm.
Och så säger de, nej, jag har aldrig varit där. Okej. Okay. Mm. Liksom, eller så här, ja, jag har varit där.
Mm.
Så att det är det du behöver få honom att göra. Om du vill få honom att erkänna saker. Jag tror egentligen inte...
Eller sätta dit honom. Det är inte bara erkänna heller, utan det är ju verkligen sätta dit. Alltså om du vet,
jo, men
om
han...
du vet en sak.
Mm.
Och han säger, nej, jag har inte varit hos den här kompisen. Eller nej, jag har aldrig smsat den här kompisen. Eller jag var hemma hos Ricke.
Mm.
Igår.
Vem är Ricke och Ricke? Nej, men jag tror inte ens du kommer behöva sin hacking. Jag tror inte han kommer förneka det. Det har kommit fram bara. Han vet ju inte ens att hon
vet. Han berättar också för mycket för henne.
Det är det, han berättar för mycket. Han kommer inte kunna hålla sig när hon säger jag har fått veta nu att du har gjort det här. Inte så här, stämmer det här? Mm. Det stämmer. Det är ingen snack om saken. Det är bara att säga, jag vet om att du har hört av dig till bla 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 och sagt de här sakerna. Och där kan det vara viktigt i de här situationerna att inte säga allt man vet. Utan att bara säga, jag har fått veta nu i alla fall att du har sagt till Louise, frågat henne om hon vill komma över till dig och ligga.
Mm. Ska man inte säga bara, Louise att du messade henne igår, vad skrev ni?
Nej.
Vad ska man säga då?
Alltså nu sätter vi inte dit för han kommer erkänna i alla fall. Du säger bara...
Tror du? Han är jättemanipulativ. Han kommer säga, nej. Louise jävla hora. Hon bara ljuger. Du borde inte ens vara kompis med henne. Vi drar till Grönan. Det är alltså... Jag ser erfarenheten. Nej.
Jag har alltid velat. Jag menar, om han berättar nästan allt för henne, säger hon.
Mm. Men då tror jag om olika kanyler han har använt.
Vet du vad han berättar om också? Alldeles för mycket kommer jag på det.
Ex.
Det är det hon tycker.
Ex och
sex. Han har berättat för mig alla olika sexställningar han med sitt ex. Det är inte att dela med sig. Utan det är tyvärr att vara manipulativ. Mm. Behöver inte vara så, men vi berättar för dig nu att det är så. Nej, men då vet jag inte. Alltså, grejen är att just nu verkar den här personen vara i argstadiet. Och det är det bästa stadiet för att göra slut.
Verkligen. Jag hade nog inte hämnats i det här. Därför att hon är fortfarande kär. Och det blir ganska... Om man hämnas så kan han använda det så mycket mot henne. Så jag tycker att hon ska ha rent mjöl på sig så mycket hon kan. Mm. För det kommer vara enklare för henne, tror jag, att ta sig ur det här då.
Absolut.
Annars så plötsligt så kan han säga till henne att hon är på samma nivå som honom.
Alltså, det lurar de ju till hela tiden.
Ja, och då är de samma skikt.
Du då? Du är ingen ängel. Alltså, det som vi ofta förespråkar i den här podden, vi säger inte så ofta, gör slut med din kille. Alltså, det har du redan fattat när du har skrivit mejlet, att du inte borde gå upp
med den
här killen.
Han ger inte henne trygghet, han tänker bara på henne, sig själv, hon känner sig för underlägsen för att ta hand om henne. Så att det
han
kommer
också ett missbruk, det är inte heller något positivt.
Nej.
Men hur du ska göra för att överleva, det tror jag är att du ska anförtro dig åt folk som vill ditt bästa.
Mm.
Och det kan ju vara den här kompisen som berättar för dig, hej, din kille skriver till mig att han vill ligga med mig.
Mm.
Om hon är på en nivå att du kan säga till henne, jag förstår att du tycker att vår relation är dålig och att jag borde lämna den här personen. Men jag kommer inte göra det, utan jag vill att du ska stötta mig även när jag är tillsammans med den här killen.
Mm.
För då kan hon vara ens liksom...
Som man skriver till, idag har han gjort
exakt,
det här.
Exakt, bundsförvant i det här, som man kan säga att... Som man kan prata med och som man kan säga, nu känner jag mig 80% borta från honom, bara 20% nära. Det känns jätteskönt. Och sen så kan det studsa tillbaka, nu är det 50-50. Nu är vi närmare än vi någonsin har varit. Nu är jag längre ifrån än vi någonsin har varit. Alltså bara att analysera situationen du är i. Och använd dig av siffror som jag och Lisa gör mycket. Alltså nu, hur jobbigt känns det att vara ihop med honom nu? 8 av 10. Och sen en dag känns det 2 av 10 att vara ihop med honom. Eller att känna liksom, hur långt bort är ni från varandra?
Mm.
För ni kommer bara hamna längre och längre ifrån varandra. Man kan inte bli så här sårad hur många gånger som helst. För till slut så dör den där kärleken man hade för personen. Mm. Och då blir det bara då en besatthet eller en falsk trygghet man har. De är mycket lättare att klippa än kärlek.
Mm. Det är svårt också att vara ihop med någon som behöver ens hjälp så där mycket. För det skapar ett värde i en själv, vilket gör att man på någonstans känner sig bättre själv och man liksom skiter i massa härliga saker som man själv hade velat göra. Och det blir också kan adderas med kärlek. Så om kärleken ligger på 3 av 10, så kan det vara 3 till av att man känner sig behövd. Så då plötsligt ligger man på 6 av 10.
Verkligen, så är det.
Så det är också, man måste börja tänka så här, vem är det som behöver hjälp egentligen? Jo, det kanske är jag själv.
Jo, för det som är att jag förstår hur man kan hamna i att man känner, jag älskar den här personen villkorslöst. Jag vill aldrig att den personen ska säga till mig, jag behövde dig och du lämnade mig.
Exakt.
Det är det man vill undvika. Och då fortsätter man att ge och ge och ge och ge och ge tills man inte har något kvar. För att man tänker alltid, jo men jag kan ju vara vaken med honom nu och sen gå och jobba också. Mm. Jag klarar ju det rent fysiskt.
Man klarar så jävla mycket.
Ja, jag går ju upp och går till jobbet och sen så kommer jag hem och jag mår jättedåligt. Men jag klarar det. Jag sätter en fot framför den andra och går och går och går och går och går. Men det handlar inte bara om att du kan klara av att ta hand om honom. Det handlar om att du ska klara av att ta hand om honom och klara av att ta hand om dig själv. Och du måste ju sätta dig själv etta på listan.
Och då handlar det ju om gränsdragning. För att om man säger till honom så här, jag kommer vara med dig om du gör det här för mig. Och om vi har så här tillsammans. Och då är det inte lika jobbigt att lämna honom om han inte följer det. För då kan han inte säga att du lämnade mig när jag behövde det som mest. Då säger man bara så här.
Nej, jag sa till dig.
Jag sa till dig att jag kommer inte kunna ha det här i mitt liv. Nej. Men jag är med dig om du är så här. Eller gör så här.
Verkligen. Alltså att förklara för honom också kan nog vara en bra grej. Att förklara för honom. För han såklart lever med jättemycket självhat. Det förstår vi ju bara genom att höra de här några meningarna om honom.
Mm.
Och att förklara för honom att jag tycker jättemycket om dig. Och jag vill vara med dig. Jag tycker inte att du är en dålig person. Mm. Jag tycker inte att du är underlägsen mig. Jag tycker inte att du ska förtjäna mig på olika sätt och vis. Jag tycker inte att du måste vara perfekt för mig. Men jag kan inte vara med dig om det är liksom, du och jag kan vara med varandra.
Mm.
Det är det han måste förstå, att om han bara, han behöver inte ens fixa allt med sitt liv. Han behöver inte vara värsta perfekta personen, men han kan inte såra dig och utnyttja dig på det här viset.
Ja.
Det är bara det han inte kan göra. Alltså det är så basic.
Fråga man... kanske såhär, vad är du beredd att förändra för att vi ska vara med varandra?
Ja.
För då kan ju han också säga, nej, jag är inte beredd att göra det här. Okej, men då är det du som lämnar mig.
Men de där killarna när de mår skit. Mm. När de står på alla fyra framför en och hulkar och det, man tror nästan ska kräkas.
De gör det
också. Då kommer det upp lite kräks.
Ja.
När de står där och man säger, vad skulle du kunna göra för att vara med mig? Då säger de vad som helst. Vad som helst!
Ja,
jag skär av armen!
Det är också bra.
Det går inte.
För då lovar de massa grejer.
Ja, men och då blir det inget. Jag menar, om de här skulle vilja fortsätta vara tillsammans. Då är det rimligare att säga, det här är vad jag behöver av dig. Jag behöver att du tar hand om mig när jag är ledsen. Jag behöver att du lagar mat 2 dagar i veckan. För jag tycker det är så jobbigt att jag alltid måste göra det. Jag behöver att du inte ringer mig efter klockan 01:30.
Mm.
Det är liksom, det är gränsen.
Mm.
Jag behöver att du hämtar mig från jobbet ibland.
Mm.
Jag behöver att, även om man inte har en bil, jag behöver att du står vid min tunnelbanestation och går med mig hem. Det känns mysigt.
Med cykeln, snälla.
Ja, snälla kom med en jävla cykel. Mm. Det kan du sno en cykel och komma med mig. Du har hela dagen, du går bara runt. Hitta en olåst cykel. Och där får du känna efter själv. Vad är det jag egentligen vill ha från den här killen? För att den här killen är kanske inte den killen som du kan köpa ett hus med. Mm. Och ni ska ha en hund och 2 barn då. Utan det är inte den killen. Utan vad vill du ha från den här killen?
Mm. Just nu.
Ja, just nu. Ja, du är 22 år. Alltså, vi är inte oroliga över din ålder.
Och både han och hon lär sig så mycket av relationen också. Men det kan vara en bra tidpunkt i livet att testa och sätta lite gränser.
Verkligen, prova bara. Vad händer om jag säger, det här köper jag inte?
Mm.
Vad händer då? Alltså det värsta som kan hända är att en missbrukare försvinner i ditt liv så. För vuxen, för min ålder. Hej tjejer, jag har väldigt svårt att fråga om hjälp. Men ni har alltid en objektiv syn på problemen ni tar upp. Och jag tror jag behöver det. Jag har haft ett år där jag verkligen har hatat män. Snälla, dumma, alla män. För att jag har ödslat 5 år på en idiot. Jag blev kär i honom när jag var 14 år. För att göra det ännu värre så hade han flickvän då. Och jag blev någon som han kunde skriva till så fort han var uttråkad i förhållandet eller behövde uppmärksamhet. Fram och tillbaka har det varit 3 månader där, 6 månader där och så vidare. Jag är väldigt självständig och har alltid klarat mig själv. Du är uppfostrad på det sättet. Men varje gång han kom tillbaka slog han ner mina murar för att sen lämna ett trainwreck. Som fick ett behov av att prata med någon. Något som jag aldrig behövt innan. För att inte tala om alla vackra ord han sa till mig om framtiden. Han sa allt jag ville höra, så i mina ögon var han perfekt. Jag försökte hela tiden sätta gränser med att bara vara vänner och att han inte fick säga vissa ord till mig för att jag inte skulle få för mig något. Men hela tiden kom han tillbaka när mitt liv blev turbulent och jag föll direkt. Så här var det i 5 år. Det har gått
länge.
Mm.
Men många tjejer hade de här killarna.
Lisa, särskilt de här tjejerna. De som säger, jag som aldrig behövt prata med någon. Jag som aldrig ber om hjälp. Jag som är självständig. Det är de som använder det här.
Mm.
Det är verkligen det. Det har gått 1 år som jag sluppit honom. Jag är 20 år och går mitt 2 år på högskolan och jag har hatat allt med män det senaste året. Varje tillfälle jag får har jag kastat hatiska kommentarer om män. Detta är något jag verkligen behövt också då jag är en ganska långsur människa. Jag har hatat honom men inte minst hans släkte. Jag vet att det låter sjukt, men jag är ingen sjuk människa. Jag har bara behövt hantera min ilska mot honom för vad han gjorde mot mig eller vad jag gjorde mot mig själv kanske. Man ska väl inte lägga skulden på sig själv, men att göra så här mot sig själv i 5 år får en att undra om detta är självskadebeteende. Nu till min fråga. Hur fan tar jag mig ut för att träffa någon kille? Jag är som sagt väldigt självständig och jag älskar att umgås med mig själv. Jag älskar att vara ensam och nästintill låsa in mig i min lägenhet. Ni brukar ju säga att to be loved you have to be known, men hur fan träffar man en vettig kille? Man gör ju det i alla fall inte på klubben och att träffa en främling från Tinder känns som självmord. Det håller jag med. Borde man vara ensam och bara slippa bli besviken när nästa kille också visar sig vara en idiot? Jag måste tillägga att jag är en väldigt vuxen person och jag har många kompisar runt 30 så det känns hopplöst att hitta någon som skulle passa mig. All kärlek från en tonåring i era ögon.
I era ögon, gullis. Jag måste säga att hennes bild av vart man kan träffa folk måste hon sluta med. Hon kan inte säga att jag kan inte träffa någon på klubben för alla går på klubb. Alltså alla sorters människor går på någon klubb.
Absolut. Och vissa går bara till schackklubben istället för...
Absolut. Men också så här, folk har vilka olika kompisar som helst.
Mm.
Du kanske inte ska gå på liksom ledarkillen. Men jag menar, tänk bara hur David är. Han går också på klubb.
Jo, det gör någon.
Världens snällaste kille.
Absolut.
Omhändertagande, smart, gullig.
Mm, absolut.
Snygg sex.
Bra i sängen, allt för allt. Så helt galen.
David!
En kille man har skapat själv. Har du hittat dem? Det kommer fram.
Nej, men alla människor finns nästan överallt skulle jag säga.
Absolut.
Och alla sorters människor finns i alla gäng också.
Det som jag tycker mig ana från våran brevskriverska, som jag själv känner igen mig i, är att folk som är som vi tycker, det där är inget för mig, sånt där håller inte jag på med. En lite högre stående varelse som ni. Alltså vi upplever att vi inte är såna där pinsamma, känslomässiga, pussas på stan personer.
Du och David, jag trodde du menade mig och dig. Jag bara, you.
Jo, jag är så. Men jag menar, inte jag och David, jag menar jag och brevskriverska.
Ah, prata om er.
Vi är likadana. Och det man måste lära sig när man är som oss är att allt det där som vi intalar oss själva hela tiden inte alltid stämmer. Du vill inte alls låsa in dig i din lägenhet. Ja, du kanske är introvert och tycker om att vara i fred. Det tycker jag också om. Jag älskar, jag behöver ladda mina batterier, ligga i ett hörn, ingen får prata med mig. Men du tycker också jättemycket om att umgås med dina vänner. Du tycker om att vara på ställen där du känner en stark energi. Du tycker också om något som, sådana som vi måste komma ihåg är att när vi ser en bild från när vi varit på Gröna Lund, vi är jätteglada. Åh, kul jag hade på Gröna Lund. Men om någon hade frågat oss innan vi gick in på Gröna Lund, tror du kommer ha kul längre? Skulle vi ha sagt, aldrig i livet. Jag hatar att vara här. Önskar jag vara hemma.
Exakt som när du sitter på en film till mig.
Exakt.
Jag vill inte
exakt
kolla på film.
Säger du, jag hatar att kolla på film. Det här kommer vara det sämsta 2 timmar i mitt liv. Och sen efteråt säger du, alla måste se den här filmen. Precis. Vissa saker är det som jag. Och det är samma som du känner. Jag som inte behöver prata med folk. Alla behöver prata med någon. Du är också så pass ung ännu att du inte hunnit bygga upp en hel massa trauman och saker som du behöver bearbeta som du aldrig bearbetade när man är 22. Det kan jag också känna. För det kan jag få från killar också. Att de kan vara så här, jag behöver inte prata om saker. Jag behöver inte gråta. Ja, men snälla, du är 17. Ingen behöver gråta när du är 17. Vänta tills du är 77 och du har haft ett liv av saker som du måste få ur dig.
Mm.
Det händer saker hela tiden. Nu har du varit med om det här skitjobbiga relationer som du har haft. Du berättar om att ni har haft olika, du har hela tiden försökt sätta gränser. Du har liksom övertalat dig själv att det är okej att jag hörs med den här killen som är i en relation eller som behandlar mig som skit. Därför att, för du tänker, tjejer som håller på så, det är inte en sån tjej jag är. Jag är en annan person. Därför säger jag till honom, du får inte säga de här orden. Du ska inte säga det här, vi ska bara vara vänner. Du försöker sätta upp regler för hur det här ska funka så att det inte ska vara samma som det för alla andra. Men du är som alla andra.
Mm. Alla känner så.
Ja, alla känner sig unika, alla är unika, men alla är också bara jävla samma skrot och korn som alla andra. Så du blir också kär i fel killar och sen blir du galen efteråt och så efter 3 månader om man ser så blir du kär igen. Så där håller vi alla på. Ingen vill, men alla gör det. Så jag tror att du måste...
Det är nästan mer självskadebeteende att inte höras med någon man tycker om.
Det är verkligen.
Alltså det också, jag menar bara att det måste också lyftas. Mm. Att vara en sån som bara säger, du ska aldrig mer höra av mig till den här personen.
Då stänger jag av det då.
Då är man ju väldigt känslomässigt avstängd.
Verkligen. Alltså det kommer ju komma negativa följder bara lite senare.
Ja.
Så är det. Men jag tror att du måste, för det första som Lisa säger, släppa vart du ska träffa killar. Och också släppa att du ska träffa killar. Alltså bara prova att leva.
Mm.
Vad tycker jag är kul att göra?
Göra nya grejer.
Ja,
alltså, det är så
på.
Enkelt.
Ja.
Men du bara går till en ny ICA. Alltså, apropå det. En dag så åker jag och Henrik till en ICA i Svartbäcken för vi har lämnat av Elin.
Mm.
Så vi tar den närmaste ICA:n.
Mm.
Och när vi står vid tacohyllan då kommer en liten sork runt hörnet. Och det är du.
Ja, det är jag.
Och det är så speciellt att träffa någon som man känner och älskar så mycket utan att ha bestämt det.
Mm.
För att det är som att då fattar jag att du är en person som går och... Det kan
precis,
inte jag fatta.
Ja.
Vadå? Du köper en pika, ska jag få ett paket?
Du går på Ica utan att berätta för mig att du ska gå till Ica. Skicka en bild så jag vet vad som händer.
Så att, alltså, är man på nya ställen så träffar man nya personer och nya saker händer. Så enkelt är det.
Det är verkligen det. Och det är så lätt att bara vara hemma. För att det känns så tryggt och det är jobbigt att göra sig i ordning och gå på bio, man orkar inte. Och jag säger inte att du behöver gå in på Tinder om du inte vill. Men jag säger till dig att du måste dra i alla dina trådar. Om du har en kompis som ofta går och dansar salsa och så tänker du så här, fan vad tråkigt att dansa salsa. Jag skulle hata det. Jag skulle tycka det var obekvämt. Jag vill inte bli uppbjuden av någon. Gå dit i alla fall.
Mm.
För det kan också sitta en kille där som också hatar att vara på salsa. Som har råkat gå dit med sin jävla kompis och hatar sin kompis just nu. Och då kan ni börja prata om det. Fan vad det är drygt här.
Kolla
här
direkt.
Salsa dansare hatar varenda en av dem. Och sen är ni helt plötsligt kära.
Eller bara gå till en ny restaurang med en tjejkompis. Plötsligt står din nya intellektuella pojkvän i baren. För han vill tjäna lite extra pengar medan han pluggar till läkare.
Dab, dab, dab. The rest is history. Nu kommer du få höra ännu en dikt av en kvinna som är sjuk i huvudet. Och det menar jag både för att jag tycker hon är sjuk som skriver sjuka dikter. Och hon led också av depression, så det var ju båda. Emelies poesihörna. Det är alltså Karin Boye igen. Min favorit har det blivit. Alltså, alltså, jag letar igenom andras också, men Karin Boye kommer tillbaka gång på gång.
Man får ha en poesihörna och ha samma poesör, vad heter det?
Samma poesör, det är otroligt.
Vad heter det?
Det heter poet, men från och med nu poesör. Då alltså från poesören Karin Boye kommer denna dikt. Läst av Emily Bergstedt, poesörläsare. Skymningen är väntans timme. Den gör ont i bröstet. Den klämmer ihop en med en saknad utan gräns. Som snör ihop halsen och får pannan att verka av gråt som inte kan komma fram. Man vill något, men man får det inte. Och vet inte ens vad det är, men man vill något.
Gud vad vemodigt.
Det var verkligen vemodigt.
Alltså är det liksom när dagen är slut och man hinner inte mer?
Alltså jag tänker, det är verkligen det, Lisa, som du säger nu, som är helt otroligt. Dagen är slut nu. Alltså det kan jag ofta känna när det börjar bli skymning. Alltså jag känner, oj, vänta, hallå, jag hann inte, jag skulle göra så mycket, nu är det kväll, hallå, spring ut, jag måste göra något.
Särskilt nu vid hösten när solen går ner lite tidigare, då blir man så påmind om att gud, nu är dagen slut.
För dagen är så långa på sommaren.
Och vet du vad det är då också? Då är det en lång natt kvar och det är inte kul för några.
För några få där ute
som men så var svårt att sova till exempel.
Till exempel kolla på mig. Absolut, men jag känner också att det är, alltså jag tänker att det är många som, alltså om det är så att man håller sig från att höra av sig till någon, så är det ju också när det börjar bli skymning som jag känner att det blir stressigt nu. Jag skulle så gärna jävligen vilja skriva till den här personen.
Man har också väntat hela dagen, den har inte heller skrivit. Man sa typ förut att man skulle ses klockan 8, men ingen har skrivit.
Och då sen ser man att solen börjar gå ner.
Alltså, det är det också kan vara, Emily. När man typ har varit i en relation som har varit väldigt ljus. Och så plötsligt så kommer skymningen i relationen. Man känner att gud, varför ser han inte på mig längre så som man gjorde förut? Och vad har blivit annorlunda? Och det kan också skapas mycket från att båda är rädda för den här perioden. Så man, båda tar distans.
Man manifesterar perioden.
Exakt. Det tror jag är skitvanligt. Alltså de flesta människor har ju dåligt självförtroende. Inte minst killar. Så det blir väldigt lätt då att man, alltså man är ju riden av förälskelse i början. Alltså det är någon annan som lever
ju också, när man är nyförälskad så då kan man ju vara så här, fast inte andra parens kan bråka. Exakt. Hur kan man ens vara arg på någon?
Exakt.
För man är helt
jävla hög. Vi kommer aldrig bråka. Alltså, vi kommer alltid ha sex två gånger om dagen. Vi kommer alltid, alltså allt det
där. Gud ja. Alltså man känner ju en sån otrolig lycka när man är nära. Den lukter så gott, huden känns helt otrolig.
Båda anstränger sig också.
Hur ska man fatta att det ska ta slut? Det kan man inte fatta när man är i det.
Och när det gör det, då känns det som skymning.
Verkligen. Och vissa går och är rädda för det där så att de förlorar. Alltså de tänker, det här kommer ta slut. Så de inte njuter av det när det väl händer. Ja, absolut. Efter 6 månader ungefär tar det slut. Men ska du njuta av dem? Eller ska du vara rädd i 6 månader och sen aldrig få det trevligt?
Och förstå vad njutbart också det kan bli när man hamnar i den här lite tryggare positionen i relationen. Man känner varandra bättre. Det enda egentligen man måste göra är att fortsätta anstränga sig. Förut kom det automatiskt, nu måste man anstränga sig.
Det är helt sant.
Jag har inte gett en komplimang på länge. Okej, då gör jag det nu. Och också, det kommer komma mer irritation på saker. För man har hört samma kanske historia flera gånger. Jag är faktiskt ganska bra själv på att berätta samma historia flera gånger. Men då är bland annat Henrik väldigt bra på att skratta åt att jag har gjort det. Vi har också bara varit tillsammans i 5,5 år.
Ja, vi hörs om 1 år om vi ser
mycket. Vi är
kan fan bråka om att man berättar samma historia.
Ja, men att själv tänka, vad blir jag irriterad på? Måste jag verkligen bli irriterad på det här?
Alltså det är ju någonting som är en stark drivkraft i en relation om båda vill att det ska vara trevligt. Det är där det ofta kan falla, för att det är som att en är en jävla surpuppa.
Av dåligt självförtroende.
Och ska bara sitta och vara envis i hörnet.
Eller säga bara såhär, ja, men allt från såhär, jag gillar inte det här, eller åh, ska vi göra det där igen, eller...
Att vilja, för det grejen är att alla kan bråka, men om man båda har en vilja att bli sams, det är det som de flesta vill. Att båda känner efter ett bråk, gud vad jag inte tycker om när vi bråkar. Det är så skönt nu när bråket är över och vi kan vara nära varandra igen. Om båda känner så, då kommer man ju alltid hamna där igen. För att båda strävar ditåt. Men om en vill hålla på och straffas och ge igen och vara envis för att den andra ska bli ledsen och den vet att det sårar den, så den ska verkligen, nu ska jag visa. Ska hon få se.
Då är man inte samma lag. Alltså, det är så jävla viktigt att hela tiden tänka att man ska vara samma lag. Och det är samma med kompisar.
Det är det verkligen samma med kompisar.
Jag kollade faktiskt på en vlogg som Cammy gjorde när hon var ute, och hon har ju åkt så här på vanlife. Hon har byggt liksom om en egen van till att man kan sova i den. Och hon åkte då med sin...
Men bajsar hon i Bajamajan eller hur lägger hon
Hon har ingen.
Nej.
Det är bara det är som den här bilen, Emily, fast det är liksom inget tillbaka. Mm. Och jag, det bara slog mig att de hade en så bra vänskap. För att den här vloggen var alltså en timme lång. Och de ger varandra beröm hela tiden. De frågar varandra, vad vill du göra nu? Och då säger den andra, jag hör i din röst att du vill göra det här. Mm. Alltså, det var en vänskap som jag nästan aldrig har sett på YouTube. Eller, alltså, det kändes liksom som en bra relation. Mm. Och man lägger så mycket tid på att tänka, ah, är det bra i den där relationen mellan liksom, ett par? Men det är verkligen samma med kompisar. Gud, man måste anstränga sig för att inte trampa på den på tårna. Man måste anstränga sig för att fråga, vad vill du? Och man måste anstränga sig för att själv säga, jag skulle önska det här.
Det är verkligen också något som man måste komma ihåg. Att om man hela tiden frågar någon, vad vill du äta? Vad tycker du om? Så måste man någon gång också säga, det här är vad jag vill göra. Mm. Så man ger den en chans att ge en det man själv vill ha. Så att man, för annars så går man och blir till slut irriterad.
Man blir, precis, det är snällt att ge av sig själv. För att då kan den andra ge till
Det är samma som att det är snällt att låta någon annan bjuda ibland. Mm. För då får den känna som att, åh, här är jag, kolla. Åh, nu är hon glad när hon har fått de här våfflorna som jag har köpt.
Det ger ju ett värde, ja. Mm. Och det studsar också tillbaka till den här tjejen som är ihop med den här missbrukarkillen. Hon ger bara hela tiden. Han får aldrig ge.
Nej, han behöver få ge, ja. Han behöver få vara den starka. Han behöver få vara den som har koll på läget och den som kan hjälpa till. Mm. Annars det går inte. Alltså, annars blir man så tillintetgjord så att man är ingen. Och vad gör man då? Man bara börjar bete sig som en galning.
Man ligger med bästa kompisen.
Så är det.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com om ni vill att vi ska svara på ert mail. Hej då!
Hej då!